som har all makt på jorden, led oss vid din starka hand. Genom myknens alla faror, tills vi hunnit löftets land. Låt ditt ansikte gå för oss, så som det i fordom tid lyst för flyktingen i Betel, lett dit Israel i frid. Visat Moses då han ropat, väg där spår till väg ej fanns. Kastat över mörka vågen morgonsolens purpurglans. Hjälp oss Herre att besinna vad det hittills har gjort, att och vi tron må bida av din godhet något stort. Hjälp oss under livets skiften, så i klar som mulen dag, skåda upp till dig och vila stilla blott i ditt behag. När förhärjande som haglet otrostormen brusar fram, lyft vårt öga och vårt hjärta till det blödande Guds lam. Låt din kyrka och församling upp på Helleberget fullkomnas Herre i det dyra korsets skydd. Låt ditt ansikte gå för oss på den väg oss återstår. Ja, om detta år o Jesu skulle bli vårt sista år, säg oss då att du gått före genom dödens mörka dal, att bereda åt oss alla rum ut i Guds fröjdes.
Vi ber med salmens ord. O Fader vår och barmhärtig god, som oss till dig vill kalla och stänka oss med Kristi blod som rena kan oss alla. Låt komma Gud till oss ditt ord, det heliga och klara. Låt det mörkret på vår jord en ledare oss vara, att vi ej vilse fara. Amen. Vi ska läsa från Lukas 10 kapitel och den 38 versen, och de heliga orden lyder så. Medan han var på väg gick Jesus in i en by där en kvinna som hette Marta tog emot honom i sitt hem. Hon hade en syster, Maria, som satte sig vid Herrens fötter och lyssnade till hans ord. Marta däremot var helt upptagen med allt som skulle ställas i ordning, och hon gick fram och sa: Herre, bryr du dig inte om att min syster har lämnat mig ensam att sköta allting? Se nu till henne att hon hjälper mig. Herren svarade henne: Marta, Marta, du gör dig bekymmer och oroar dig för så mycket, men bara ett är nödvändigt. Maria har valt den goda delen, och den ska inte tas ifrån henne. Vi får i den här texten möta två slags människor. Två som tycker mycket om Jesus, måste vi säga. Två som tillhör Jesu trofasta vänner. Men nu står det nog inte bara för att tala om det för oss, utan visa oss något mer om de olika förhållanden man kan ha till Jesus, även när man är hans vän. Vem var den bästa av de här systrarna? Ja, rent praktiskt så är säkert Marta en uppskattad kristen. Hon arbetar verkligen för Jesus. Hon var helt upptagen med det. Och vad var det då för fel med det? Var det inte det allra bästa? Ja, hon jäktade verkligen för att hinna allt som skulle göras för Jesus. Hon hade inte tanke för något annat än att tjäna Jesus. Är det något fel i det? Skulle det inte vara det bästa betyget för en kristen? Skulle vi inte sätta det allra högsta betyg på Marta? Jo, det är så många som gör det, inte minst idag i kristenheten. Hon hålls fram som ett föredöme. Men det gör inte Jesus. Han sätter fram Maria som ett föredöme för oss. Då får vi komma ihåg att det största i ett människoliv är inte det vi gör, utan vad vi är. Vi kommer ihåg i 1 Korinthierbrevet 13, om jag går bort allt jag ägde, men inte hade kärlek, vore jag bara en klingande symbol, ett dött ting. Inte så jag vill säga att Marta var död, men det visar på vikten av det inre förhållandet i vårt liv. Det är Guds liv som Marta levde. I det var det något som var i oordning. De många ting hon höll på med hade fått en plats de inte skulle ha. De hade fått en plats så den nödvändiga ron att höra på Jesus saknades. Det kan ju ofta vara så för oss. Vi ser så mycket som måste göras. Ja, någon måste ju göra det. Och så får väl jag göra det då när ingen annan gör det. Ja, kanske blir jag nästan omistlig i Guds rike. Och nog kan det också finnas tider då vi verkligen ska skynda oss. Men inte på bekostnad av att höra på Jesus. För det är också tider när vi ska vara stilla när Jesus talar. Stilla i lyssnande och bön. Luther han sa ju att när han hade mycket att göra, då tog han dubbelt så mycket tid till bön. Jag tänker att vi så ofta gör tvärtom. Då har vi inte tid att sitta vid Jesu fötter. Det finns ju exempel i Guds rikes historia på sådana människor som har prioriterat bönen till så stor välsignelse. Men som av de flesta människor bara har fått otack, för det har sett ut som att de har inte gjort så mycket. Det är ju många i synnerhet i vår tid som har så ont om tid. Vi hinner inte sitta vid Jesu fötter, det tar alldeles för mycket tid. Hur är det när det är möte om kvällarna och på söndagarna? Har vi tid att sitta vid Jesu fötter? Nej, vi måste arbeta eller motionera eller ha någon hobby eller vad det nu är. Vi har så mycket oro och bekymmer. Vi liknar så lite den lilja som Jesus talar om som står i Guds hage. Vi har vänt upp och ner på Jesu ord. Vi söker inte först Guds rike och hans rättfärdighet. Först ska vi göra vårt eget och så får vi se om vi har tid för Guds rike. Men så får vi inte något av det. Vi får inte det andra heller. Vi får bara mer och mer ont om tid. När först ska vi söka Guds rike och hans rättfärdighet så har vi löfte om allt det andra också. Vi behöver sätta oss ner och lyssna. Jesus han talar ju den här texten till sina vänner. Det är dem han talar till. Det står ju i Johannesevangeliet att Jesus älskade Marta och hennes syster och Lazarus. Och då är Marta nämnd först, något som visar att hon stod Jesus nära. Och likväl var det hon som bedrövade honom, även om det inte var hennes mening naturligtvis. Det var ju för hans skull som hon var så upptagen. Det var inte med jordiska bekymmer för egen del. Så kan man alltså visa stor iver i arbetet för Jesus, men ändå vara på en galen väg. Man är så ivrig att tjäna honom att man inte hinner sitta ned vid hans fötter och ta emot ifrån honom. Så är det inte Marta bilder på en världslig människa som är upptagen av jordiska ting. Hon är en Jesu vän som är engagerad för Jesus, som inte tänker på sina egna behov av att sitta ned vid Jesu fötter. Så är det också farligt att bli för upptagen i Guds rike. Jag tänker att många på den vägen har förlorat sitt andliga liv. Man arbetade så mycket i Guds rike, men man glömde att äta själv. Det blev inte tid till de stilla stunderna vid Jesu fötter, i bön och med hans ord så han kunde få tala. Men det här innebär ju också att man kanske måste säga nej när andra ber att man ska göra något i Guds rike. Marta hon såg ju att det måste göras någonting. Men den jäktande oro som drev henne att arbeta så hårt för Jesus, den får henne ur balans, den gör henne hård och sur och kritisk. Hon är missnöjd med sin syster och hon är missnöjd med Jesus. Maria är inte riktigt som hon ska vara och inte Jesus heller, som inte säger ifrån att det är hon som får göra så mycket själv. Så ser hon då felen hos andra men inte hos sig själv, och så ser hon fel som inte finns. Det är andra som gör fel, men inte hon. Och så går hon till Jesus. Bryr du dig inte om att hon gör så lite och att jag får göra så mycket själv? Har ni hört det, eller har ni tänkt det? Att andra gör för lite, offrar för lite, arbetar för lite. Men ska vi inte uppmana folk att arbeta för Jesus? Jo, det ska vi göra om det inre förhållandet är rätt, så Kristi kärlek tvingar mig. Men blir det arbete som blir träldom, då går det galet. Men Maria då? Hon bara sitter där. Ja, det är säkert många som bara sitter utan att sitta vid Jesu fötter. De sitter utan att ha valt den goda delen. De har bara valt den slöa delen. Det är många i vår tid som har valt den slöa delen. Jag var för något år sedan hos en gammal man som har ett litet snickeri i sitt garage. Jag skulle hyvla några trappsteg och så hade han lovat att hjälpa mig. Så när vi hade gjort det så bjöd han på kaffe och så satt vi och talade. Han var ju lite över 80 år och så talade lite om den andliga verksamheten. Också i församlingen där han var med. Och så sa han, jag tänker att de unga får ta vid när vi slutar, sa han. Det vill säga, de hade inte tagit vid. Och jag tänkte i mitt stilla sinne att de gör nog inte det. För hans generation, de hade arbetat hela sitt liv, men den nya hade inte börjat. Och jag är rädd att de hade inte heller suttit vid Jesu fötter. Det finns säkert många som missförstår Jesu ord till Marta. Deras andliga liv, det består i att njuta och höra. Höra igen, utan att de gör något. Man kan säga att de vill mer ha underhållning. Och det blir ingen frukt. Arbetet i Guds rike får inte stor hjälp av dem. De har inte fått någon önskan att göra någonting. På samma sätt som det är osunt att äta mer än kroppen behöver för sin aktivitet, kan det vara osunt att äta mer andlig mat än man förbrukar. Det är som en damm, även om det rinner in vatten i den, så tar den emot det, men finns det inget utlopp så blir det bara dött vatten, illaluktande. Det måste finnas ett utlopp, och ju större utloppet är, ju mer kan det rinna in. Men vad är det då som gör Maria till ett föredöme för oss? Jo, hon har ju valt den goda delen. Kanske kan vi säga med Hope. Att Marta, hon hade inte tanke för annat än arbeta för Jesus. Maria, hon hade inte tanke för annat än att leva med Jesus. Marta går upp i arbetet för Jesus och Maria går upp i Jesus själv. Hon gör det för hon upp ögonen för Jesu härlighet. Det är den stora skillnaden och den gör ett konkret utslag i livet. Marta, hon blir ju snarstucken och missnöjd. Hon tycker hon får göra för mycket för Jesus medan andra bara sitter och lyssnar på honom. Det är inget som lyfter och bär i hennes kristenliv. Mitt i allt arbete för Jesus är hon andefattig. Men Maria då, vad gör hon? Vad blir det för frukt av hennes liv? Först ser det ut som det inte blir någonting. Hon gör ingenting. Hon bryr sig inte om att göra något för honom som offrar livet för henne. Men så är det inte. Hon var så tagen av Jesus. Hon offrade så mycket så det kostade ett helt års lön. Det var inte bara några timmars arbete med att laga mat. Hon hade en inre drivkraft att offra en flaska nardus över Jesus. Hon gjorde det inte för honom. Hon gjorde det på honom. Vi ska läsa från Johannesevangeliets 12:e kapitel. 6 dagar före påsk kom Jesus till Betania, där Lazarus bodde, han som Jesus hade uppväckt från de döda. De ordnade där en festmåltid för honom. Marta passade upp och Lazarus var en av dem som låg till bords med honom. Då tog Maria en flaska dyrbar äkta nardusolja och smorde Jesu fötter och torkade dem med sitt hår, och huset fylldes av doften från oljan. Men Judas Iskariot, en av hans lärjungar, den som skulle förråda honom, invände: varför sålde man inte den här oljan för 300 denarer och gav åt de fattiga? Det sa han inte därför att han brydde sig om de fattiga, utan därför att han var en tjuv och brukade ta av det som lades i kassan som han hade hand om. Jesus sa då: låt henne vara, hon har sparat den olja för min begravningsdag. De fattiga har ni alltid bland er, men mig har ni inte alltid. Ja, så fick Maria kritik också för detta hon gjorde. Nu gjorde hon för mycket. Innan hade hon gjort för lite. Men vad var det som gjorde att hon bröt sönder denna nardusflaskan? Jo, jag tror det var just det att hon hade suttit vid Jesu fötter. Och då blev hon så fylld av Jesus, så bröt hon sönder nardusflaskan. Och det fanns inte någon kritik över dem som inte också offrade en årslön på honom. Hon tittade inte på vad andra gjorde. Hon hade nog med sin Herre. Och när hon offrade det här offret, om vi får kalla det så, för jag tror inte vi får göra det, för det var säkert inget offer för henne, då uppfylldes huset av väldoft. När Marta gjorde sitt offer, då uppfylldes huset av kritiklust. Det var den stora skillnaden. Men bägge var de Jesu vänner. Hur gör då du och jag? Är vi lika Marta? Eller är vi lika Maria? Eller liknar vi inte någon av dem? Låt oss be. Ja, Herre, du är en förunderlig Herre. Du som inte ser alls så som vi ser. Vi behöver få lära av dig. Vi behöver få lära oss att se. Att få öppna ögon. Ja, så ber vi det, Herre, att vi också skulle välja den goda delen. Att vi också skulle sitta vid dina fötter och bli fylld av dig, så att vi också skulle kunna bryta sönder nardusflaskan över dig. Att huset skulle uppfyllas av väldoft och inte av kritiklust. Amen.
Han blott han kan ensam. Ångst och smärta öppnade.